Hockeystudion sponsras av 1X2.se.
Han debuterade på SHL-nivå som 28-åring men har ändå hunnit med att vinna dubbla SM-guld och VM-guld, spelat NHL och KHL och medverkat i en OS-turnering. Men efter VM i våras, 31 år gammal, så var kroppen ifrån och Viktor Fast tog beslutet att lägga av. Välkommen till programmet, Viktor.
Tack så mycket. 31, det lät ungt, det höll jag på att säga. Eller var det jag som missade?
Ja, alltså 28 när du debuterade och 38 när kroppen var för gammal, va?
Då, så ja, det stämmer.
Kanske jag som sa 31, men 38 var det i alla fall när kroppen sa ifrån. Det ska jag vara tydlig med. Ja, jag kanske börjar bli gaggig här.
Nej.
Du, det är ett halvår sedan nu då, snart sedan du meddelade ditt beslut. Hur har de här månaderna varit?
Det har varit bra, tycker jag. Jag har väl egentligen bara landat och... inte haft för mig så mycket egentligen, bara för att supa in det som man har varit med om under karriären, och det känns väldigt bra och känns bra än så länge, så det känns som att jag tog rätt beslut och vid rätt tidpunkt.
Jag är ju så nyfiken på hur det är att liksom kliva ur den där bubblan. Du är en av de mest tävlingsriktade hockeyspelare vi har haft i stort sett, och sen liksom gå till att göra ingenting är väl fel att säga, för du har ju familj och sådär, men hur har den omställningen varit?
Den har gått lättare än vad jag trodde den skulle göra, faktiskt. Jag, i stort sett så har väl, första veckan var ganska tuff, just när man hade tagit beslutet och man gick och bondades och vad ska man säga, det är ju någonting man har levt med så länge jag kan minnas, och hockeyn är ju det man har älskat att syssla med. Så det var tufft första tiden, men ju längre tiden gick, desto mer smälter in, och desto mer övertygad blev jag om att det var rätt beslut. Hur jag än vred och vände på det så hade det inte gått att fortsätta. Men sen så har man ju fortfarande gått och väntat på den här smällen där man liksom känner att shit, vad sysslar jag med, eller vad har jag gjort egentligen, och längtan tillbaka, men än så länge har inte den infunnit sig. Och jag har varit uppe på ishallen och kollat massa matcher och kunnat göra det med lugn och ro och inte känt någon panik över att jag måste vara ute på isen eller, och det har varit, ska man säga, ett kvitto på, tycker jag också, att jag var ganska färdig med den där biten, så att säga.
Hur ser dagarna ut och hur har de sett ut under hösten här nu då, för din del?
Ja, jag har väl först och främst hunnit med att fiska mer än vad jag har gjort tidigare. Och varit med familjen mer. Jag har haft helger tillsammans med mina döttrar och min fru. Jag har kunnat åka på deras aktiviteter, sett deras matcher. Jag har gått med som isledare för min dotter i hockeyn och varit med på deras träningar mer, och det är ju någonting som har varit fantastiskt kul att få vara del av nu, vilket man inte har haft tid kanske eller gjort innan då, för att allt fokus har ju varit på hockeyn nästan, kan man säga, och man har väl inte velat vara på is mer än man ska för att kroppen ska hålla sig så fräsch som möjligt och så då. Så det är ju sådana saker som man har fått hålla tillbaks på, som jag nu kan vara fullt delaktig i, och det är fantastiskt härligt att se dem och få vara delaktig på det viset.
Du har ju två döttrar, va?
Ja, precis.
Så är 7 och 10?
7 och 10 är de, ja. Exakt.
7 och 10, ja. Spelar de ishockey båda två, eller?
Ja, de spelar hockey båda två. Och sen spelar de fotboll, och den äldsta håller på med ridning, och sen är det är friidrott också på båda då, så det är fullt ös, kan man säga. Och det är ju något sånt man inte har kunnat syssla med innan. Man har skjutsat dem till alla aktiviteter och fått vara med där, så det är väldigt kul att vara delaktig på det viset.
Ja. Så här, har du blivit en ännu bättre pappa, tycker du, under den här tiden? Eller liksom, blir de trött på det, att du är hemma för mycket? Eller liksom, hur har den balansen varit?
Ja, men det har man fått höra någon gång, att man har varit hemma lite för mycket kanske. Men jag tror i slutändan så tror jag de uppskattar det på ett annat
Ja.
sätt än... Jag har väl varit delaktig innan också, men inte på samma nivå som jag kan vara nu
Nej.
och tillåta mig själv att vara liksom.
Ja, precis, det är ju. Är du arbetssökande nu, eller hur ser liksom vardagen ut, eller någonting på gång, eller hur
Ja,
är det?
vi håller på. Jag har ju startat en utbildning då. Jag håller på med en utbildning som heter STAC, elittränare. Och det är ju Scandinavian Top Athletic Center nere i Ronneby som håller den här utbildningen då. Så nu har jag gått 2 av 5 steg för att bli ska man säga, utbildad elittränare, kan man säga, i deras system då, så att säga. Och det är ju riktat mot fysträning då, inom elitidrott och även för vanliga motionärer.
Okej, så det är ganska brett. Det är inte fokuserat på ishockey eller något sånt där, utan det
Nej,
är
grunden är väl
idrott i stort.
Jocke som håller det här. Han är väl väldigt involverad i hockeyvärlden. Han har ju flera adepter som han tränar och borta i Nordamerika och lite överallt. Och sen är det våran fystränare som vi hade här i, eller har, som Växjö Lakers har, Robert Lyggbäck, som jag har tränat med de senaste 7 åren egentligen, som ja, fick väl upp ögonen för det sättet att träna och på vilket sätt man gör det liksom, och kände att det var någonting för mig, och jag kände att jag vill ja, vidareutbilda mig inom det och ha det som grund också för mitt eget tänkande.
Är det det som ligger närmast just nu, och vill jobba med den fysbiten då, om man ska kalla det för det?
Ja, det är väl en del utav det. Sen är väl jag vill jobba med målvakter och framförallt målvaktsträning. Det är ju det som ligger mig varmast om hjärtat liksom, och nörda ner sig i alla de här små detaljerna. Och då är väl den här utbildningen ett steg i det konceptet också, har jag tänkt att man ska kunna kombinera de här två bitarna då, så att säga.
Ja, så brinnet att jobba med ishockey, det finns där, fast den är ganska tätt in på din egen karriär tog slut då.
Ja, absolut. Hockey, som jag sa tidigare, det är det roligaste jag... Det är bland det roligaste jag vet. Och jag vill ju jobba med det, för det är så otroligt skoj. Sen får vi se på vilket sätt det blir och vilken basis liksom. Men det håller på att växa fram lite grann, och vi har lite projekt på gång här. Får vi se.
Ja, du har ju en ingång i Tre Kronor nu också sen. Samhallan igår blev klar som ny förbundskapten, dagen före vi spelade in det här då.
Ja, nej, det var
Det.
jättekul. Det är ju Sam väl värd. Han är en fantastisk tränare, och ska jag vara ärlig så ser jag ingen annan tränare som är mer värdig att ta över den rollen än vad Sam är just idag.
Ja, du är ju en bra måttstock på det där också. Du har spelat mycket i Tre Kronor och du har haft Sam mycket. Så att det känns ju som att du har koll på båda världarna där. Du tror att det kommer att bli optimalt.
Ja, det tror jag. Absolut. Så det känns som att det kan vara en väldigt bra lösning för Tre Kronor och svensk ishockey. Det är jag övertygad om. Så det ska bli spännande att följa det.
Frågan om dig om råd någonting?
Nej, vi har inte den. Det kan jag nog inte påstå på det viset. Sen är det klart, som spelare, när man spelar i laget, så har vi haft våra diskussioner och bollat idéer fram och tillbaka. Och det är lite så. På det sättet Sam jobbar också. Han vill ju få spelartruppen ganska involverad. Så det känns som att det kan bli bra, tror
Hur mycket följer du med i SHL då? Eller har följt med nu under hösten?
jag. Ja, men det blir ju en del. Eftersom jag bor kvar i Växjö och har varit och kollat på några matcher och sådär. Så är det ju ofrånkomligt. Jag har många kompisar som spelar kvar i laget. Jag ser det. Jag kan se, så att säga. Jag följer inte slaviskt och ser varje omgång, men är det på tvn så ser jag det. Och ibland så har jag varit uppe med döttrarna och kollat live också. Så det är kul.
Är någon av döttrarna som är målvakt då? Eller som har provat på målvakt?
En av dem har provat på och det sa hon aldrig mer. Sa hon. Så det blir nog inget alternativ där.
Hade hon för lite att göra eller för mycket att göra?
Nej, jag vet
som
inte.
Någon smak för.
Hon sa att hon var för nervös. Det blev för nervöst.
Ja,
men ja. Hon kör på ute istället.
Det är jättejobbigt att vara förälder också till målvakter. Jag testar på det själv faktiskt. Man är ju 10 gånger så nervös när man står i mål som när man spelar ute typ. Liksom. Så det var bara en pest och pina kände jag när jag stod och tittade. Och kunde inte njuta någonting.
Jag förstår det. Det var precis samma för mig där. De matcherna hon stod där i början. Och, då helt plötsligt fick man en annan förståelse för vad morsan och farsan har genomlidit genom alla åren. Liksom. Mm. Så det var ju man kanske bra att få känna på det också.
Ja, precis. Men du sitter och kollar på Leksand-Frölunda en torsdag om det är huvudmatch på Simor, eller?
Nej, det gör jag inte. Det kan jag säga att jag inte gör.
Nej,
inte så. Det är Växjö jag följer. Det får jag väl säga. Så det blir väl att slå på deras matcher när de lirar liksom och så. Men annars så är det så försöker jag följa med NHL där borta lite grann och sådär också. Så. Och även KHL med de lagen man har någon relation till så att säga. Så det...
Ja, du tittar. Du som är målvakts... Ja, men med din målvaktserfarenhet och även intresse för målvaktstränare nu, vad känner du om vilken målvakt du har imponerat mest på det här i SHL nu under hösten? Och det har sett.
Det finns många duktiga målvakter. Sen har jag inte sett, jag tyckte, vad heter han i Timrå, Johansson?
Jakob.
Ja, Jakob Johansson, där. Han gjorde en fantastisk match här mot Växjö sist. Men sen är det ju många, jag tycker Adam Åhman, det är ju den målakten kanske jag har sett mest av dem. Jag tycker han har spelat riktigt bra på slutet här, så det finns många bra målakter, det gör det.
Kan du komma med något små tips till Andreas Andersson som är målvaktstränare i Växjö där om saker med Växjös målvakter eller?
Jag tror han...
Har ni en dialog?
Nej, det har vi inte mer än att när jag har varit nere på hallen och träffat dem några gånger så snackar vi lite grann. Men han har nog ganska bra koll på vad han vill jobba med sina målvakter med. Så det är ingenting som jag lägger mig i.
Vi backar bandet ett halvår eller lite drygt där. Och du... Ni vann SM-guld med Växjö, du spelade VM med Tre Kronor och sen någon vecka efter det så meddelade ditt beslut då att du inte skulle spela något mer. Ta oss igenom de där sista 2 månaderna fram till beslutet där. Hur gick tankarna?
Tankarna var väl... Det gick ju fram och tillbaka, man ska säga. Stötte och blötte i sitt eget huvud. Sen egentligen sista tiden hade man väl inte så mycket tid att tänka på det där och ville inte fundera så mycket på det egentligen i och med att vi var mitt uppe i ett slutspel och det gick så bra som det gjorde för laget då. Sen gjorde en magnetröntgen innan slutspelet på knäna och ja, fick väl resultatet därifrån, vilket gjorde väl beslutet ganska enkelt i slutändan liksom, som och då, ja, det var inte så mycket mer jag tänkte. Jag kände väl mer att jag vill kräma ut max, om det så nu är det sista liksom som jag ska göra på en is, så vill jag lämna allting kvar där ute liksom. Jag vill inte ha någonting jag skulle ångra, utan så det blev väl en morot i sig sista tiden där på isen och verkligen ge hjärnet och ja, inte ångra något helt enkelt. Och det gick bra. Jag fick ett slut på min aktiva karriär som jag tror jag hade inte kunnat drömma om det. Jag fick vara med och vinna SM-guld och spela ett VM som 38-åring, nästan 39. Och nej, det blev en ganska bra avslutning på en lång karriär.
När kom det här resultatet på den här magnetröntgen där då?
Det kom väl någon gång där i början på slutspelet skulle jag säga. Ah, okay. Jag hade samtal med vår lagläkare och ortopeden här som vi hade en diskussion där vad som kunde gå att göra och vad som inte gick att göra och så vidare så att säga. Så det gjorde väl egentligen beslutet lättare och, om man ska vara sån då.
Visste du när du åkte till VM att det här skulle bli det sista du skulle göra som spelare?
Till 99% så var det väl så. Det var... Jag hade väl förlikat mig med den tanken i alla fall. Så kan man säga.
Så det, om det hade funnits mer hopp, då hade du kanske tackat nej då och rehabbat ordentligt och satsat på en säsong till i så fall.
Det hade ju säkert kunnat bli så. Sen är det ju så att man blir uttagen till ett VM och får spela för Tre Kronor i världsmästerskapen, så är det fruktansvärt svårt att tacka nej som spelare. Det enligt mig då bland det finaste du kan få med att uppleva och representera ditt land i ett världsmästerskap. Och även i olympiska mästerskapen. Så det hade varit ett väldigt svårt besked att ta i så fall. Men jag kände att jag var sugen att åka och ville göra mitt bästa.
Du hade ju en av dina, har ju haft så många bra säsonger, men en av de absolut bästa i ryggen där också när ni gick in i slutspelet där och bra kvartsfinal också. Och sen smalde till och första semifinalen mot Örebro, va?
Ja, precis.
Ja, så du varit skadad. Och...
Ja, exakt. Så det var väl också en grej varför jag ville åka på VM, för att jag ville inte att säsongen skulle ta slut på det viset, att jag ville spela hockey igen. Så det låret blev tillräckligt bra för att jag skulle kunna åka, och då kände jag att då är det ingenting att tveka på liksom, utan då vill jag spela hockey.
Du har ju varit med andra två gånger, du har ju fått frågan också massvis med gånger, alltså, eller men i alla fall många gånger, alltså, hur det är att bli skadad så där när man har en jättesäsong bakom sig, ett bra lag som vinner SM-guld, och man ändå liksom inte får stå där riktigt på isen och i sista matchen. Hur är det egentligen?
Nej, men det är ju självklart en pissig känsla att bli skadad. Det kan jag inte säga något annat om liksom. Sen är det ju så att hockey är en lagsport och man kan inte sätta egot för laget liksom, utan det är som i år då när Kjelle kommer in och spelar jättebra och vi vinner ett SM-guld, så finns ju inte på gatan att jag ska gå och tjura och grini för att jag inte har stått på isen de sista sex matcherna liksom, eller vad det nu var. Så det
är du. Är du bra på att glädjas lika mycket ändå, så att säga? Har du varit det?
Ja, men det tycker jag. Och det är kanske inte alltid. Men det är ju någonting man har lärt sig med åren. Mer och mer, tror jag. Och uppskatta. Man vet hur svårt det är att vinna någonting. Jag menar, jag gick... Vad var jag? 30... Vad kan jag ha varit? 35, va? När vi vann första gången när jag kom hem.
Ja, 2018.
2018, ja, vad var det? 33? Nej, du ser ju
35, va?
35, jag kanske ska gå någon mattekurs också nu.
Det måste bli just det.
Ja. Nej, men liksom, och då hade jag ju gått igenom en ganska, men det är många som lägger av innan de är 35 och gått igenom en sån lång karriär utan att ha vunnit egentligen någonting. Får vara med om det som 35-åring var för mig fruktansvärt stort. Vi hade Rickard Gynge som var i samma sits förra året egentligen. Första gången han är med och vinner någonting stort på det viset liksom. Och just att se den glädjen i hans ögon och hur han släppte loss liksom efter slutsignalen. Det är fantastiskt häftigt att se.
hur illa var det? För samtidigt som du spelade ett livs ishockey där då, så hade du ju väldigt ont under hela förra säsongen egentligen. Du har själv berättat att du åt smärtstillande i stort sett hela säsongen för att kunna träna och spela och sådär. När du ser tillbaka på det nu då, liksom, hur illa och dumdristigt var det?
Det är ju, vad ska man säga, det var väl någonstans där tankarna började gå när man började behöva ta smärtstillande för att kunna träna dagen efter match. Då är det ju något som är galet. Jag har väl ganska många år under de sista åren behövt ta någon form av smärtstillande, inte kanske varje match men många, för att kunna slippa tänka på smärtan under matchen liksom. Men och då behöver jag göra det även träningsdagar, då blir det för mycket liksom. Sen är det så, hockey är en sport som det gör ont att spela hockey. Sen finns det ju gränser för hur mycket jag ska göra, och jag var väl nära gränsen förra året, så kan man väl säga. Men någonstans fanns ju den där drivkraften om att man vill spela, och tanken att man inte har så många år kvar i kroppen liksom. Det ger väl en extra bränsle och trycka bort den där smärtan kanske.
Hur starka tabletter var det? Var det Voltaren och sånt här då som tvingades äta?
Det var ju någon form av sådana grejer. Behöver inte gå in på vad det är för. Vad det är för.
Vi ska inte göra reklam för massa
preparat. Nej, exakt. Nej, men det är ju så. Det blev väl för mycket. Och sen då efter säsongen när vi diskuterade, så då blev det beslutet ganska mycket enklare.
Hur mår kroppen nu då, så att säga? Har du mycket sviter?
Första 4 månaderna var väl värre egentligen. Jag vet inte om man tillåter sig själv mer och känna efter när man inte har den här pressen att man måste prestera. Och det var väl lite så jag kände att första 2-3 månaderna, då kom ju smärtan att bli ännu värre. Och det tror jag har att göra med att när du väl är uppe i det, så du tillåter inte dig själv att känna efter och verkligen du tillåter inte kroppen att känna efter helt enkelt. Och för att du ska prestera, du ska vara på isen och spela, spelar liksom ingen roll. Du vet att det sitter 24 andra i omklädningsrummet och vissa har ont och på samma sätt, men du vill inte svika laget på det viset liksom. Men sen när man lägger av och man känner att fasen nu, då var det tuffare.
Sen då kände du lite ont du hade?
Ja, men lite så blev det. Så nu är vi väl i en. Men nu sista månaderna här tycker jag det går åt rätt håll. Jag har börjat träna bättre igen och försöka bygga upp det då för att försöka skjuta på en operation så länge som möjligt.
Hur tränar du på för sätt nu då? Är paddel som alla andra eller?
Nej, det är tyvärr ingenting jag kan hålla på med, höll jag på att säga. Jag har provat att spela. Jag har provat att spela någon gång, men då det får jag äta upp i någon vecka efteråt, så det är inte värt det helt enkelt. Men just nu så tränar jag då, i och med att den här utbildningen, så har jag lagt upp ett program för mig själv och kör, samtidigt som jag har bra hjälp av min sjukgymnast Anna här i stan då, som har hjälpt mig sen jag la av. Så det börjar gå åt rätt håll tycker jag.
Ja. Vi får vara inne på det. Du var 35 när du vann ditt första SM-guld. Vi enades om det där. Jag tror vi är rätt på det där i alla fall. Men du var 28 också när du slog igenom, kan man säga, på SHL-nivå där. Alltså, om vi gör en resumé där av de här 10 första åren nästan på seniornivå där. Det var ju, gick hockeygymnasium uppe i Luleå?
Ja, precis.
Ja. Du sökte det dit från Vänersborg eller?
Grejen var så att på den tiden så var det ju egentligen bara, var det Modo och Västerås kan ha varit de som hade riksintag. Så jag sökte väl till dem, och sen sökte jag 2 andra som jag inte kommer ihåg. Kom inte in på något utav dem. Så då skrev jag, tror jag, ett handskrivet brev till Luleå Hockey i efterhand. frågade om jag fick komma upp och provspela, och de tror det tog några veckor. Sen ringde Osten faktiskt och frågade om jag ville komma upp på höstlovet var det väl, och träna med dem och visa upp mig. Och då gjorde jag det. Då åkte jag upp dit och sen så fick jag komma upp sen och börja efter jul. Så då gick jag med Luleå Hockeys hockeygymnasium. Sen spelade jag en klubb som heter Brooklyn Tigers, som är något av en mindre förening i stan då.
Roger Rönnberg har väl en historia i Brooklyn Tigers?
Exakt. Roger var ju huvudtränare för A-laget när jag kom dit. De spelade ju i ettan då, om jag inte minns helt fel. Så då, och sen när Osten flyttade till Klagenfurt var det väl, så tog ju Roger över. Han tog över hockeygym då. Så jag hade honom som tränare där i, var det, en och en halv säsong på hockeygym.
Och men det blev aldrig något spel med Luleå då?
Nej, precis. Jag flyttade ju hem där efter gymnasiet. Flyttade hem till Vänersborg i och med att jag inte fick något kontrakt där uppe.
Så... Blev det 2,5 år där uppe på hockeygym då?
Ja, precis. Exakt.
Ja, ja. Efter jul. Och sen tillbaka till Vänersborg då?
Jajamän.
Division 1 och Division 2 hockey.
Ja, precis.
Då är det ju runt 20 här då.
Ja, exakt.
Ja, ja. Vad sen... hade du för tankar runt karriären då? Liksom?
Ja... Det var väl inte så mycket tankar egentligen, utan jag var väl egentligen mest nöjd att komma hem och få spela seniorhockey i division 1. Gick ganska bra första året. Jag var väl tänkt som andra målvakt. Jag hade en finsk målvakt som hade varit där året innan och var väldigt duktig. Men slog väl ut honom där runt jul tror jag, och så fick jag spela merparten av matcherna. Och sen blev jag ju kvar där 2 år till. Vi åkte ur ettan, så det blev division 2 andra året, för att sen studsa upp i ettan igen då. Gjorde 2-3 år hemma totalt innan jag skrev på för Tingsryd.
Så vad jobbade du med under den här tiden? För jag misstänker att du inte hade sån lön så att du kunde försörja dig på det.
Nej, då jag hittade faktiskt mitt första kontrakt som jag skrev på när jag flyttade hem. Jag tror det var på 1 800 kronor tror jag det var på en hel säsong.
Ja, det var inte månadslön.
Nej, det var en hel säsong var det. Plus att jag skulle sälja några bilotter också så, för att föreningen skulle få in pengar.
Ja.
Så det var rätt kul faktiskt. Och sen blev det ju Tingsryd i 3 år då efter det.
Ja. Så. Men jobbade du på sidan om någonting?
Ja, först gick jag som inom vikariejouren inom kommunen i olika skolor. Så jag var som springvikarie inom skolan. Så jag hade ett vikariat som gymnastiklärare ett tag, och sen var jag elevassistent i 2 år var jag på en högstadieskola.
Och sen då så hörde Tingsryd av sig.
Precis.
Ja. Lite större klubb där i ettan, men fortfarande division 1 då.
Ja, precis. Men det var ju...
Med lite större resurser.
Exakt. Och det var ju stort för mig som kom från Vänersborg liksom. En lite mindre hockeyklubb. Komma till Tingsryd som hade en lång hockeykultur och ett helt annat, vad ska man säga, driv i föreningen då. I och med att de hade blivit degraderade bara något år innan. Från allsvenskan så ville de ju ta sig upp så fort som möjligt. Så det var ju en stor grej i min karriär att få komma dit. Och i en sån anrik förening där hockeyn betyder väldigt mycket för bygden.
Och rejäl lönehöjning också kanske, eller?
Ja, det var ju mer än 1800 spänn på en säsong, det var det ju.
Ja,
men jag jobbade ju vid sidan om där med. Började som målare och sen... hamnade jag tillbaka i skolans värld och jobbade som på en skola ute i Linneryd.
Kombinerade jobb och hockey. Ja. Hur viktig och stort var hockeyn i ditt liv vid den här tidpunkten?
Det var ju viktigt. Liksom det, jag vet inte om drömmen fanns liksom att spela högre upp egentligen. Man ville ju bara... ja, det är klart man vill spela så högt upp som möjligt, men på något vis var man väl realist också. Man vill ju prestera på den nivån, och sen fanns ju drömmen om att spela i Allsvenskan. Det var ju det som man ville ta sig. Man ville ju nå högre upp liksom. Men samtidigt sista året i Tingsryd där man spelade Division 1, så började man ju fundera att vad man höll på med egentligen, och hanka sig fram på en Division 1-lön och deltidsarbete. Det, när man är 26, det kanske inte är sådär jättehäftigt i längden liksom, utan man började väl fundera lite grann på vad man skulle göra egentligen. Men då var det ju så att jag fick skriva på för Växjö Lakers i Allsvenskan. Och då fick man ju en sporre till då såg man att det gick att ta sig uppåt i seriesystemen. Så det var ytterligare liksom en boost i karriären då, kan man säga.
Uh-huh. Växjö själv... behövde en andra målvakt i utgångspunkt där, va?
Ja, precis. De hade ju...
Flashy finländare.
Ja, de hade ju Tuomo Karjalainen då som hade varit, eller som kom, hade väl varit året innan också tror jag, men kom väl från TPS-organisation där. Mm. Stått i SM-liga och var väl tänkt att han skulle vara första målvakt där också. Så nu. Men
du tävlade ut honom också.
Ja, det blev så.
Hockeystudion sponsras den här veckan utav 1X2.se, och med i vanlig ordning så har vi Andreas Nord som rekar spel och kommer med bettingtips.
Tjenare Patrik, tack för att jag får vara kvar, eller på att säga, vecka ut och vecka in.
Ja, men det har gått ganska bra så här långt, va?
Ja, men det har det. Resultaten har varit goda, och jag tänkte ju skicka med ett speltips även idag. Men vill ju påminna om den här tävlingen vi kör tillsammans med er på Sportbladet allra först.
Just det.
Man kan ju alltså vinna en drömresa värd 10 000 kronor.
Ja, precis. Den är man lite sugen på, även att jag ligger ingen vidare bra till.
Ja, men du har ju chans varje vecka att vara med och tävla om det. Så att, man tävlar ju också med valfri matchtröja eller halsduk, så du har ju möjlighet att välja en Liverpool-tröja där om du
vinner. Ja, just det. Ja, men jag siktar på det. Jag ska bara shapea upp mina resultat först.
Ja, härligt. Allt ni behöver göra är alltså gå in på 1X2.se och gissa resultaten i några matcher, så är ni med och tävlar, och det är ju helt kostnadsfritt ska sägas.
Yes.
Ja, och speltipset denna gång då, det hittar vi i SHL, och tisdagens enda match ska sägas. Det har ju varit lite uppehåll, men nu drar det igång igen. Och det är Malmö och Timrå som är först ut här. Två lag som har varit involverade i ett gäng målrika matcher de senaste omgångarna. Och Timrå tycker jag besitter en ganska så okej offensiv, samtidigt som defensiven är undermålig. Och känslan är att Malmö har ganska mycket sparkapital att hämta, samtidigt som det onekligen har läckt en hel del bakåt. Så att jag tror att det här kan bli en målrik historia, och spelar över 5,5 mål till 2,05 gånger pengarna.
Och vill ni ha fler speltips och rek, så gå in på 1X2.se, och där hittar ni också tävlingen.
Den här vinnarskallen som du är väl känd för, alltså, vet du var den kommer ifrån, eller?
Ja, nej, jag vet inte. Det är väl min hockeyskolatränare Bosse Talbo i Vänersborg, han hävdar att det är från min mamma. För att, ja. Jag vet inte, men det kan ligga någonting i det. Hon har alltid velat vinna när vi har spelat spel och sådär. Ja. Men sen har det väl varit liksom att jag alltid satt en ganska hög press på mig själv att prestera och vara bäst. Och någonstans är det väl det som jag har letat efter. Liksom det har varit mitt driv, att vara så bra som möjligt.
Har det varit konstant det där under hela karriären, känner du, eller har det blivit värre och värre, eller vad ska jag säga, eller bättre och bättre under karriären?
Nej, men det har ju funnits där. Jag har väl alltid varit ganska tråkig att ha att göra med när vi har förlorat, ända från ungdomslagen. Jag minns min kompis pappa som var materialare i Vänersborg. Det var väl, kan ha varit när jag spelade U12, U13, U14 eller sånt där, då hade jag fått en ny mask som jag hade sparat ihop till själv, och sen hade vi en kanadensisk tränare i A-laget som köpte den åt mig när han var över i Kanada. Och så skickade jag pengar med honom där. Och jag var ju fruktansvärt stolt över den här masken. Och jag hade väl en tendens att slå klubban i ribban några gånger och sådär. Och på den tiden så stod klubben för målensklubben. Och kommer ihåg en gång så kom han och spände ögonen i mig och väste åt mig att om du slår klubban i stolpen en gång till så kommer jag kasta din mask i marken. Så det fanns väl redan då det där, ska man säga. Hatet att släppa in mål, så kan man säga.
Blev det nog många slag med klubban i ribban eller stolpen efter det där?
Nej, jag tror jag skärpte mig ett tag i alla fall.
Men du, nu är ju det mesta preskriberat här, men vad är det värsta du har gjort på som du känner själv när du kom hem efteråt eller liksom lite stans till? Att,
nej, värsta jag gjort, det var väl när jag skällde ut en lagkamrat. Jag tror det var under min tid i AIK. Vi mötte HV borta, tror jag, och de kvitterar med 30 sekunder kvar för att det var en kille som jag ansåg inte hade täckt skott. Bara jag skäller ut den här killen efter noter och ber han, ja, jag vet inte. Jag var arg, jättearg var jag. Och det visade sig vara fel kille. Så då var det jättefel. Och det skämdes över något fruktansvärt. Så det...
Hur var det här under ditt första eller ditt andra år i AIK?
Det var nog under mitt andra år, tror jag.
Ja, det hade blivit lite varm i kläderna då i alla fall. Så att, ja, hur löste du det då?
Nej, jag bad om ursäkt. Jag fick ju ställa mig upp inför laget och krypa till korset helt enkelt. Jag har pratat med den här killen flera gånger efter nu och vi har lagt det bakom oss. Nej, men det är ju sådana grejer. Det är ju så. Jag tycker ju någonstans att man måste kunna ha högt i tak och ha en hög kravbild på varandra. Och ibland kanske man har lite för hög kravbild på sig själv och då smittar det av sig på kravbilderna man har på allt och alla. Men samtidigt så är det någonstans där du måste ha den här kravbilden för att vinna någonting. Alla måste vara med på båten, så att säga.
Hur ser du med den här balansen då mellan mjuka värden och hög kravbild? Det är ju ganska mycket diskussioner runt det där och sådär. Hur kombinerar man det där bäst?
Nej, men självklart, alltså, självklart ska det ju vara på en bra nivå. Men samtidigt så är det ju summa summarum med att vi spelar om poäng, vi spelar om att vinna eller förlora. Och om inte alla 25 spelarna i ett lag drar åt samma håll och gör det de ska för att vinna, så vinner du inte. Samtidigt som du måste kunna ta det för vad det är liksom. Det är just i din profession som hockeyspelare. Sen är vi alla människor utanför också, och man måste kunna lämna det på isen som är liksom.
Har hockey varit dålig på det där, tycker du, med de här lite mera humana värdena vid sidan av isen och hur man pratar med varandra i lag och sådär som du har varit?
Ja, jag tycker det finns ju olika delar av det där, tycker jag. Men självklart så alltså nedvärderande kommentarer och sånt som inte hör hemma någonstans egentligen. Men samtidigt så måste du, alltså, det är två olika saker. Du måste kunna ha en hög kravbild och ifrågasätta vissa saker som sker på isen för att man ska kunna sträva ihop och få ett vinnande koncept i ett lag. Sen är det självklart att ingen ska må dåligt. Det är en av grundstenarna till att vinna också. Så måste du ha ett lag som mår bra. Och mår inte alla bra så vinner du inte. Så enkelt är det.
Jag har rasat en debatt nu med lite tystnadskulturer och förnedrande ritualer och sånt där inom ishockeyn och sådär. Känner du igen dig i någonting av det här? Du ändå varit med ganska länge från ja, 90-talet i stort sett och så? Med,
ja, men vissa saker känner man ju igen från långt tillbaka. Däremot upplever jag inte de senaste, vad ska man säga, egentligen då 15 åren att det inte har varit på den nivån som det var kanske när man kom upp själv i A-laget på början på 2000-talet. Så det, Jag tycker det har gått framåt, i alla fall de senaste 10-15 åren har det skett en förändring, tycker jag, man märker. Men det finns fortfarande saker att jobba på, absolut.
Det blev ju 3 år där i Växjö Lakers i Hockeyallsvenskan. Sista året tror jag du delade med Oskar Alsenfelt, va?
Ja, precis.
Kom in under säsongen.
Ja, jag slet ju av mitt korsband andra året i Växjö där. Så jag missade ju i stort sett 11 månader. Kom tillbaka och knät strulade väl fortfarande egentligen efter den där operationen. Och slutade med att jag fick gå in i knät igen och då kom ju Oskar in. Så jag tror jag var borta 3 månader under säsongen där, för att de var tvungna att gå in och skrapa lite brosk som låg löst. Men sen kom jag in i slutet på säsongen igen och spelade kvalserien där då. Och det var ju då AIK gick upp där sista året.
Precis, då är vi framme vid 2010-2011.
Yes.
Du är 28 år där då, och jag har ju, som du är inne på, en historik, eller historik, men du har haft problem med knä, kan vi väl säga då.
Ja.
Och jag förstod det som så var det väl i stort sett klart med Luleå då.
Nej.
Att du skulle hamna där.
Det var inte Luleå, det var en annan SHL-klubb bara.
Det var en annan SHL-klubb, ja. Okej. Okay. Men det var inte AIK i alla fall.
Nej, det var inte AIK.
Nej. Ska vi hålla den hemlig fortfarande?
Ja, men det kan vi göra.
Ja, det kan vi göra. Ja. Du hade i alla fall långt gångna förhandlingar med en annan SHL-klubb, men de var lite fundersam på om knät skulle hålla, och det blev AIK istället.
Precis.
Och det var ju starten på några rätt galna år, lär vi ändå säga.
Ja.
Du får guldpucken redan ditt första år, du blir utsedd till bästa målvakt, du spelar VM, ni går långt till slutspel med AIK där. Hur var det där? Du hade stått och målat i Tingsryd några år tidigare.
Ja.
Och det var ju 28 år då.
Ja,
när, känslan?
Nej, men först var det en fantastisk lättnad och glädje när jag fick skriva på för AIK. För som du var inne på där, så hade jag gjort klart med en klubb, en annan SHL-klubb, och sen skete sig i slutförhandlingarna på grund av att de bedömde då att mitt knä inte skulle hålla för spel på den här nivån. Och då var man ju nere på botten igen, kan man säga. Man tänkte bara om de skulle ge en chansen så skulle man visa, och då ringer Gossi. Och man får den där chansen. Jag pratade med Stefan Persson också innan jag skrev på, och det var liksom, någonstans så var det ett startskott där jag liksom, det gäller att ta vara på det här, den här chansen man har fått. Och det var väl det som var, blev grejen för mig, att inte ta något för givet, utan det gäller att kriga för det.
Ja, och Gossi är ju Anders då, sportchefen i AIK, och Stefan Persson, målvaktstränare där i AIK då.
Precis.
Ska väl förtydliga.
Ja, just det.
Två grymma år där, och avslutade första året med att spela VM i Slovakien, tror jag det var.
Ja, Bratislava var första, och sen var det ju Stockholm andra där.
Ja, och andra året där hade ni ju ett grymt lag i Stockholm där.
Ja, det var ju helt galet ju. Ja. Det var då, som du sa, var inne på där, att några år innan hade man stått och målat i Tingsryd, och jag plötsligt sitter i ett omklädningsrum med Zäta och grabbarna där liksom. Det var, för mig så var ju det, som man säger, nästan overkligt. Sen var det tråkigt att vi inte kunde ta oss längre än vi gjorde det VM:et, för vi hade ett fantastiskt lag på pappret.
Så det... Ja, det blev förlust mot Tjeckien där i kvarten.
I kvarten, ja, precis. Ja. Mm. Som avgjorde med typ 18 sekunder kvar eller sånt där. Jag minns det. Vinkelskott över axeln, gick ner för tidigt.
Ja, ja. Jag satt i Finland på ett hotellrum och skulle
vänta på att vi skulle komma dit och spela slutspel.
Exakt. Precis. Så det var bara att boka om och åka hem. Hade intervjuat era kommande motståndare och allting som spelade sin kvart där i Helsingfors. Så det var...
Jag är ledsen för det, Hans.
Ja, det är okej faktiskt. Ja. Du har kompenserat det med andra insatser, ja, så att vi köper det. Nej, men de här, jag tänker på de här, för vi kom in på alltså, två år med AIK där, det var VM-spel båda åren, guldpuck utsett till SHLs bästa målvakt båda åren, året efter det skriver du på för Anaheim. Vad minns när du tänker tillbaka på de här åren, hur tydliga minnen har du av det här? Var det som en sorts rus bara, eller har du klara?
Ja, det Nej, men det är vissa grejer som är som en dimma liksom, och jag tror det har att göra med att när man är på den här nivån och man har svårt att ska man säga, reflektera över det när man är mitt uppe i det. Och det har jag väl känt nu sen jag la av också, att man är förbaskat dålig på att njuta när man är i stunden och har uppleva de här sakerna som man har fått uppleva, utan det är ju först nu egentligen efteråt som man sitter där hemma och man kollar, vet jag rensade ett förråd här ute i garaget och hittade massa gamla akkrediteringar och lite sådana här grejer som man har sparat från alla turneringar och sådana grejer som man har fått med om, minnen som kommer tillbaka som man inte ens kanske reflekterar när man är just där och då. Men det, nej, nu har jag ju till och med glömt bort vad du frågade, så jag bara flumma iväg.
Ja, precis. Ja, men det var väl det här, just den här känslan som var under de här åren också. Ja. Jag tänker på, men kunde man uppskatta det mer med tanke på din bakgrund också, att du hade jobbat så länge och så hårt för det, eller var det fortfarande bara nästa match
jo,
just
men,
då?
Jag tror det har väl lite att göra med att jag hade det drivet, eller man ska säga, och pressa mig mer och mer och mer, för att jag lovar mig själv att inte ta någonting för givet på det viset, utan det är väldigt, jag menar, det är otroligt många som kommer upp idag som är fruktansvärt lovande när de är 19-20 och tror att allt är klart, för att sen liksom bara försvinna, och har man, ja, jag kan ju bara prata för mig själv egentligen, med den vägen som jag tog dit gjorde att jag aldrig tagit något för givet, utan det har varit liksom en ja, jag har försökt ge hjärnet varje dag, och det kan jag ju känna nu efteråt att, och vara nöjd med att jag har gjort det. Jag har inte tagit någon träning eller någon match för givet, utan det har varit fullt fokus och hjärnet varje gång.
Mm. Som utomstående så kan man ju, är ju min känsla runt dig att du har drivits av liksom en att visa, alltså att du kanske inte riktigt har varit den här som man har trott mest på från början, men att det har funnits en drivkraft att visa de jävlarna att de har fel lite grann.
Ja.
Linus Omark har ju också pratat om det här och, ja, och sådär. Ligger det någonting i det? Att du liksom, det är aldrig någon som har...
Nej, men det tror jag absolut. Och jag kan ju bara liksom reflektera till det beskedet jag fick när jag trodde att jag hade skrivit på ett SHL-kontrakt och att det sket sig i... Ja, jag skulle upp och kolla på lägenhet och så helt plötsligt får man reda på att nej, vi blåser av det här. Någonstans där också liksom, att nu ska jag fasen visa dem att ja, jag kan och knät håller. Och det var samma när jag opererade knät, när korsbandet gick, då stod jag på läktaren och pratade med en, jag ska inte namnge någon här, så kallad hockeyexpert, och han frågade vad det var som hade gått sönder, och jag berättade att det var korsbandet, och så han bara skakade på huvudet och sa att det där går aldrig att komma tillbaks som målvakt. Och också där liksom blev också den drivkraft att fasen, nu det där ska du få äta upp liksom. Så det är nog, ligger någonting i det du säger, att man har den där, en liten röst i bakhuvudet som kallar på en.
jag kan tänka mig att det där är ett jäkla plus. Samtidigt kan jag tänka mig att man kan bli en ganska så här jobbig människa också på ett sätt, om du förstår vad jag menar. Liksom att man hela tiden är lite småförbannad och ska visa andra.
Ja, men så är det absolut. Och jag säger inte, jag har inte alltid varit den bästa lagkamraten, kan jag tänka mig. Men då som det här exemplet jag gav innan när jag skällde ut fel kille och liksom... Det är ju sådana saker man har gått på efter vägen och tagit lärdom av också, samtidigt som det har varit en kraft inom mig att bli så bra som möjligt och ta mig framåt på vägen liksom.
Har du varit bra på att balansera det där mot nära och kära?
Ja, det har väl jag fått höra av frugan någon gång att hon känner inte riktigt igen mig när jag är på isen. När jag har varit liksom ja, när jag har gått överstyr någon gång eller ja. Sådär, ja,
så eller det ut och laka bra.
Ja, men precis.
Det känns inte riktigt.
Nej.
Så det, men det måste väl vara en skön känsla att man ändå har kunnat stängt av den biten när man kommer hem och så.
Ja, men absolut, absolut, absolut. Ja.
Så det inte var en snö som har varit en bubbla hemma och stängt in och bara tänkt på nästa match och sådana saker.
Det var väl mer åt det hållet innan man fick barn. Ja. Sen insåg man ganska snabbt att man är en ganska kassfarsa och man måste vara isolerad och bara fokusera på sig själv fram till matchstart. Liksom. Om man spelar en match klockan 7 så är det inte så många timmar man är delaktig hemma då. Så att säga. Så det insåg man ganska snabbt där liksom. Så det ändrade ju sig efter med tiden också där, att man hittade andra vägar att vara redo för match så att säga.
Vi är i alla fall där då, det blir säsongen 12-13 måste det vara, NHL-kontraktet med Anaheim då, envägskontrakt fick du väl då också. Det var lockout-året.
Ja, precis.
Ja, och SHL tillät inte NHL-spelare, eller NHL-spelare va?
Nej, precis.
Så det var därför det blev Tingsryd.
Ja, exakt.
Och sen när det väl kom igång så kom du över dit och gjorde ju dundersuccé på en gång kan man väl säga.
Ja, det gick jättebra. Vann mina första 8 starter tror jag det var. Och sen signade jag en förlängning på 2 år. Direkt nästan. Så det var... Ja, det var en kanonstart, men det var ju också, man slets mellan hopp och förtvivlan när man väl hade signat sitt första NHL-kontrakt och så blir det lockout. Det var ju lite speciellt kan man säga.
Men du var ju van med motgångar.
Ja, exakt.
Du tacklade bättre än de flesta andra. Jag hade ju jävlats med det i stora delar av karriären. Alltså.
Ja.
Det var väl fullt normalt att det blev sådär.
Ja, visst. Det var ju ingen som hade förväntat sig något
ytterligare
annat.
Ytterligare sporre var att visa att du kunde.
Ja, men lite så. Sen lite extra tid att träna upp sig också inför vad som komma skulle. Liksom. Så det var en fantastisk upplevelse att få göra en NHL-debut när man är 30 år gammal.
Ja, och då satt du med Getzlaff och Sällen. Getzlaff och Sällen är och grabbarna i omklädningsrummet.
Ja, precis. Det var Koivu och hela gänget där.
Ja.
Så det var ju sådana här man hade samlat hockeybilder på när man var liten. Så man helt plötsligt satt och bytte om brevet. Så det var en häftig upplevelse.
Ja. Så som du sa, du skrev på 2-årskontrakt där ganska tidigt, förlängde med 2 ytterligare år. Men sen kom det skador andra året.
Då. Ja. Ja, precis.
Första året på 2-årskontraktet kan vi säga.
Ja, exakt. Det var, nej, jag hade ju problem med ljumskarna redan under lockouten egentligen. Opererades där innan NHL skulle dra igång. Så jag var precis clearad och spelade när lockouten bröts. Hade väl fortfarande symptom. Det var inte det blev aldrig bra efter operationen. Gjorde en andra operation andra säsongen där, samma grej. Blev inte bra då heller egentligen, men kom tillbaka i spel i alla fall och hamnade i Edmonton
och där tradades dit och precis på väg mot comeback.
Exakt.
I
ja, precis.
Från ett av NHL:s bästa lag till ett av de absolut sämsta och från soliga Kalifornien till kalla Alberta.
Exakt, det var kontraster var det. Vi ledde ju ligan med Anaheim när jag blev tradad och jag tror Edmonton låg tredje sista eller sånt där. Det var 24 grader plus när jag satte mig på planet. Det var minus 23 när jag landade i Edmonton. Så det var kontraster på många olika sätt var det.
Var det en liten, blev det liksom en liten dipp eller vad jag ska säga i humör och spelglädje och allt sånt där under tiden där eller?
Det får jag nog säga. Och det är väl egentligen det enda jag kan säga att jag ångrar i min karriär, att jag tog den här traden så personligt som jag i efterhand har förstått att jag gjorde. För det är ju ändå en del av businessen där borta. Du ska vara medveten om det som spelare, att du är bara dag till dag liksom. Och jag tror jag lät det påverka mig mer än vad jag borde ha gjort. Och det tror jag syntes på mitt spel också, mitt sista år här i NHL.
Du kände dig lite sviken liksom, eller?
Ja, men lite så liksom. Man kommer från men man kommer från Sverige. Man är van att ha den här tryggheten liksom, och har du ditt kontrakt så har du ditt kontrakt, och det, ja, man trivs bra i en organisation så vill man ju vara kvar där, och så var det väl för mig i Anaheim också. Men jag trivs jättebra i organisationen, och de hade gett mig chansen att spela i NHL, och sen från en dag till en annan då blev bortbytt, vilket var ganska främmande för mig som kom dit då. Hur som helst så hade vi en fantastisk tid i Edmonton ändå, även fast vi gick knackigt som lag och fick vänner för livet därifrån också. Så det är ju det som är den häftiga sidan med hockeyn, att man får träffa så mycket olika människor och knutit kontakter på många olika delar av världen.
Ja, det var ju ganska många svenskar där också då i Edmonton.
Ja,
några stycken i alla fall.
Det var ju jag och så Klefbom och Anton Lander som var där då. Samtidigt i organisationen. Så
Är det den säsongen du ändå kan känna att du liksom rent det här med glädjemässigt, att det blev en dipp med att spela hockey?
Ja, det kan jag nog säga. Och där har vi det här också med att vinna och förlora. Och jag tror mitt sista år där så var vi ju utanför slutspel ganska långt efter, redan efter 20 omgångar. Vilket innebar att vi åkte runt typ och spelade i stort sett 65 träningsmatcher utan att ha någonting att spela för.
Det känns ju inte riktigt som din grej.
Nej, och oavsett, jag vet att jag ringde min agent och sa det, att jag vet att jag ska vara den lyckligaste personen i världen som får spela i NHL och möta världens bästa hockeyspelare och mäta mig mot dem, men just då var hockeyn inte rolig. Och det är någonting som jag kan bli lite irriterad på mig själv, varför jag inte tog vara på det mer och tog mig i kragen helt enkelt. Så kan man säga. Men där har du det. Vinner du inte så spelar det ingen roll vilken liga det är. Då är hockey inte kul. Men samtidigt så måste du ändå göra någonting åt det. Du måste göra något personligt för att ändra det. Och du måste spela för dig själv på ett helt annat sätt. Och framförallt där borta där det är liksom så många som vill ta ditt jobb.
Sen var det väl en liten krasch också. För det hade ju gått så otroligt bra liksom under flera år. Och så blev det liksom en rejäl motgång också i det där.
Ja, precis.
Den kurvan du hade där med allt från SHL och VM och en storspel NHL och fram till det där.
Absolut. Absolut.
Tiden går fort när vi pratar här, men du flyttade i alla fall till CSKA Moskva efter det, två säsonger där. Du kämpade rätt hårt där mot Ilja Sorokin som var numera i New York Islanders, var ju ung på den tiden, men ruggigt bra kommer jag ihåg. Men ni delade väl på det?
Ja, vi var tre målvakter fram till jul, sen tradade de bort en av oss. Och sen var det jag och Ilja som blev kvar där. Och då spelade vi varannan match kan man säga fram till slutspelet, och då valde de att gå på Ilja. Och sen var det väl samma visa andra året, fast då fick jag hoppa in och spela i slutspelet när han sviktade lite grann. Men då spelade vi också i stort sett varannan match då, fram till slutspelet började. Men det är en fantastisk målvakt. Riktigt glad att det går så bra för han borta i Islanders nu, för han jobbar stenhårt varje dag och är en fantastisk kille, så det jag tycker det är fruktansvärt roligt att det går så bra för han.
Och efter sista säsongen i Moskva där i 2017 då, så spelade du VM och vann guld. Stod det mesta också inledningen av turneringen där, innan en viss Henrik Lundqvist kom in då och tog över lite grann kan vi säga.
Ja.
Det var en häftig känsla kan jag tänka mig med det laget ni hade där.
Absolut, det var speciellt på många sätt. Vi hade ett fantastiskt lag och sen stod jag fem matcher eller någonting innan Henke kom där. Och det var också en speciell grej för mig att få spela med Henke. Vi är lika gamla och har väl aldrig mött varandra. Våra karriärer tog ju, jag tror vi mötte varandra i TV-pucken. och var på något så här breddläger ihop, men sen har ju våra karriärer tagit olika vägar så att säga, så det var en häftig upplevelse att få spela med honom, och det är en förebild för väldigt många i svensk hockey och den bästa målvakten vi har haft liksom genom tiderna, så det, och sen få ta ett VM-guld där, och det var riktigt häftigt.
Hur tänker man sån gång när han kommer in där? Är det liksom bara att man ställer in sig på att nu gäller det bara att peppa honom så mycket som möjligt? Eller finns det något att jag ska
kämpa om det här? Men så blir det ju lite. Lade kom och berättade för mig att tänka, det tackar jag att komma. Och, ska man säga, vad skulle man bli petad av någon, så är det väl han då. Kände jag väl lite grann. Samtidigt som man ger ju hjärnet på träning och vill visa att man vill stå ändå. Liksom. Det är ju inte det handlar om. Så gäller ju att vara redo ändå. Och man vet ju inte, det kan hända mycket. Liksom. Så det, men i slutändan, som jag var inne på i början där, så är det ju laget före jaget i vissa lägen. Och då Henke stod där när vi tog guldet, och vi vann guld. Det var det som var målet.
Kan du känna att ni är lite lika, personligheterna, du och Henrik? I tiden finns något att bevisa, och att man sätta på en del träningar och sådär, och det känns som att det finns aldrig något annat än 100% liksom.
Nej, men lite så kan jag väl säga. Sen känner jag Henke för dåligt för att dra några liknelser, men utan det får andra göra i så fall.
Och efter det här VM-guldet då, 4 år i Växjö måste det väl bli, ja, 4 säsonger precis. Ja. Börja med guld och avsluta med guld.
Ja.
Och sen 2 lite tyngre säsonger för laget däremellan.
Ja, precis.
I alla fall med Växjö mått mätt, så får man ju säga det.
Ja.
Var 35 då, när du kommer hem?
Ja.
34-35 någonting där, så att det var, hur gick tankarna där då? Det var Växjö som du ville till.
Ja, det kändes bäst i och med att vi hade köpt hus här i Växjö. Jag tränade med Växjö lite grann på somrarna när vi bodde i Ryssland. Så det löste sig ganska bra med tanke på att vi hade boende och sånt här redan, att slippa dra upp familjen igen så att säga. Så det var ju det bästa alternativet. Samtidigt som AIK spelade i Allsvenskan då, så kändes det som att det bara var det som gällde med Växjö. Så det blev bra. Det var en kanonlösning för oss som familj.
Precis. En sak också där som jag har tänkt på. Det här med psykisk ohälsa för målvakter har ju varit liksom uppe lite grann i ropet. Robin Lehner har ju pratat om det. Carey Price är väl precis tillbaka nu efter att ha tagit en lång timeout och sådär.
Ja.
Nu när du har liksom lite distans till din karriär och sådär, hur ser du på det här, alltså trycket och pressen som är på framförallt målvakter på elitnivå? Är det hälsosamt, eller hur
Nej, ser alltså, du på det? Nej, och det är ingenting som jag har tänkt på medan jag har spelat, kan man säga. Men däremot nu sen jag la av, så har man ju kommit till vissa insikter att jag kan ju känna de sista åren som jag har spelat nu, så har ju den här pressen att prestera och vara bäst har ju varit större än glädjen att vinna, så kan man säga. Vilket jag tror därför en del av varför jag inte saknar att spela idag heller, att för mig så var pressen på mig själv så stor på slutet att jag det blev inte värt det. Och jag tror det är det som gör att jag känner idag att jag har tagit helt rätt beslut. Och jag kan sitta och kolla hockey utan att känna att fan, jag skulle vilja vara där på matchen. Jag pratade med en kompis här för någon vecka sedan. Och just det här att man saknar tugget i omklädningsrummet. Man saknar bussen, ska jag väl inte säga att man saknar. Men att resa med laget och umgås med killarna i laget. Det saknar man, att träna ihop. Men just det här, själva pressen inför matcher, att alltid veta att du måste vara bäst, du måste prestera, du kan inte ha en halv dålig dag på jobbet. Just den känslan är väldigt skön att slippa. Jag kan gå upp på morgonen och känna att ja, men idag behöver jag inte göra så mycket. Jag kan ska vara med och vara som stöd på träningen till mina döttrar, eller jag ska göra någonting här hemma liksom. Men det får ta den tid det tar, istället för att ha den här prestationskravet på mig själv hela tiden. Mer än att vara en bra pappa och man till min fru.
Hur är det med kickar då liksom? För jag kan ju tänka mig att just när man gör en väldigt bra insats tillsammans med laget i en utsatt situation, liksom den känslan i omklädningsrummet efteråt, ja, måste ju vara obeskrivligt häftig också, va? Kan du känna att du saknar de här kickarna på något sätt?
Absolut. Känslan av att stå tillsammans med ett lag i omklädningsrummet efter man har vunnit en tight match liksom, den känslan, den saknar man. Men det jag inte saknar är ju själva förberedelserna och vägen dit. Lite som jag var inne på här nu med det här med pressen och den biten. I slutet kändes det som att vinsterna var mer en lättnad än en glädje. Och och det är det jag tror många upplever inom den här psykiska ohälsan, att det går för långt till slut. Att vinna ingenting som du gläds åt, utan du känner mer en lättnad av att vi vann idag igen. Vad skönt, så slipper vi bära hundhuvudet idag liksom.
Hur mycket stördes du av den här liksom pressen utifrån då? För att du har haft en inre press, det förstår jag ju, ja, sådär. Men just det här, hur svår var den att hantera då med alla som tycker och tänker och i olika kanaler? Och
ja, jag tycker att jag har varit ganska bra på att stänga ut det. Däremot så är väl pressen på mig själv är väl den som jag har jobbat mest med och fått lära mig att jobba mer med. Så det är väl den som har varit tuffast för mig. Pressen utifrån från andra har alltid varit mindre än pressen jag har haft på mig själv. Så det är ingenting som jag känner har varit någon svårighet på det viset.
Och den inre pressen kanske också är kopplad till det vi pratade om tidigare, just med det här att man vill bevisa för alla tvivlare.
Ja, men lite så. Och sen om man ska kalla det för driv eller vad det nu är för benämning på det, så, men någonstans där måste du ju ha det för att ta det någonstans. Men det är ju lite av en balansgång, absolut.
Och du har ju jobbat med mental rådgivare väldigt mycket, vet du. Det var väl redan i Slovakien VM där, så var det väl Martin Blom,
ja,
va,
som precis
jobbade med då, och kom ganska tidigt inne på det i din elitkarriär i alla fall.
Ja, Martin kom in då 08 när jag slet av korsbandet. Då jobbade han med oss i Växjö Lakers här och blev ett otroligt stöd för mig under min rehabilitering och min träning där, vilket gjorde att jag kom tillbaka och var bättre på isen än vad jag var innan skadan. Och sen följdes vi åt ganska länge. Har väl jobbat till och från. Vi hörs fortfarande än idag. Jag pratade med honom så sent som igår. Sen kom jag hem till Växjö. Och sen har vi haft Otto som har jobbat med oss i laget nu. Otto Kasselberg. Som också har tillfört en annan dimension i mitt tänkande. Och mitt sätt att vara som människa. Mer än kanske spelaren Viktor Fast. Som också har hjälpt mig att hantera den här pressen på mig själv. Så det är ju någonting som jag kan råda spelare idag. Och inte ha något, vad ska man säga, det ska inte vara någon stigma. Man måste ta hjälp. Oavsett vem man än är, eller hur bra man än är, eller hur bra man än mår, så är det alltid bra att ha någon som kan. Och det är inte bara när det går dåligt och man mår dåligt som man behöver det här, utan det kan vara när du är på toppen av livet också, för det gäller att få in det som en grundvana så att säga. Det är en del av det. Jag menar, lika väl som man har styrketränare eller fystränare eller skillstränare i dagens hockey, så borde det finnas med en mental tränare eller ett bollplank på samma sätt. Det är jag övertygad om att det skulle många vinna på.
Om vi tittar ett år framåt i tiden då, ja, vad gör Viktor Fast då?
Oj, ja, då sköter jag väl någon form av målvaktsträning på någon form av basis. Nej, men det är väl någonting jag vill syssla med i alla fall. Sen, som jag sa, jag fortfarande håller på och knyter ihop säcken här och försöker få få någon, vilken form det ska ske i. Men det återstår att se. Jag har ingen brådska.
Vad lockar mest där? Är det att jobba med yngre målvakter, tror jag, eller är det att jobba med de som redan är väldigt långt fram i karriären? Eller?
Nej, det är väl både och. Men absolut, yngre, det är fantastiskt kul. Jag har varit med nu med mina döttrar på isen och hjälpt målvakterna lite grann i deras lag. Och det är fantastiskt kul att se hur de suger åt sig som svampar liksom, alla tips och råd och de övningarna man kör med dem liksom. Så det är ju en fantastisk glädje tillbaka när man ser att sen är det ju klart en utmaning att träna fullfjädrade proffs och seniorer, för ofta så är de, kan ju bara se mig själv som ett exempel när man ska testa några nya grejer och ta ett lite längre tag för dem innan poletten trillar ner än vad det gör för en 10-11-åring.
Till sist då, om du ska, din resa är ju häftig på många sätt. Om du ska ge ett råd till en 15-årig hockeyspelare idag då, oavsett om det är tjej eller kille, målvakt eller utespelare, vad skulle det vara?
Det är väl att aldrig ge upp och jobba, fortsätta jobba. Det är det enda råd jag kan ge, och ha roligt på vägen. Hockey ska vara roligt. Har man inte roligt så är det svårt att spela bra. Det är det som är grunden, tror jag.
Det låter som en bra avslutning, ett bra råd. Mm. Ett bra råd. Tack så mycket, Viktor, för att du tog dig tid.
Du, tack själv. Ja. Tack själv.
På en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.